En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Hallå och välkomna ska ni vara till Hockeymorgon onsdag. Det som ju är en del i Hockeymorgons stora satsning till säsongen 2025-2026. Jag heter Charles Andersson Lidberg och på onsdagar så sitter jag alltid här med en härligt entusiastiskt och glad panel. Och jag säger väl grattis Sverige då, för att jag har fått med mig två djurgårdare här idag. Jocke, välkommen tillbaks till Hockeymorgon.
Tack så mycket, kul nu att vara tillbaka i det här sammanhanget.
Nu flyger ni.
Ja, det har man bara väntat på, eller vadå?
Ja, exakt.
Det har väl du också väntat på som motståndarsupporter.
Verkligen, det är ju, det var inte grattis Sverige för inte Robin.
Inte grattis Sverige för inte.
Nej, exakt. Utan det gällde ju andra klubbar liksom.
Ja. Det var vår vän på bladet också. Nyligen, Mats Wennerhaus, som bara skrev något liknande igen. Att grattis SHL. DIF har blivit en bra succé eller någonting.
Ja, och då vet man ju att det snabbt kan vända ju enligt många supportrar.
Ja, men han menade väl att det var slutsåld om Djurgården spelade hittills.
Ja, jag tycker det sjukaste av allt med Djurgården hittills att ni spelar ju aldrig. Men ni är fortfarande topp 6.
Nej. Känns som det har varit en match på 2 veckor. Ofta upptagna hockeyhallar och sådär. Man saknar väl lite tätande matcher.
Om du kom det ju, apropå hockeyhallar då, så kom det ju för er antagligen ett glädjande besked förra veckan att Hovet blir kvar då.
Ja, det är väl lite det är väl kluvet. Man är väl alltså på sikt tror jag ändå att Djurgården behöver gå vidare till en renoverad Globen och bygga ny era så att säga. Ungefär som fotbollens byte till Stockholmsarenan har varit ett lyft. Så, sen så undrar man ju också, är det här någon form av resultat av att den träningsanläggningen Djurgården har börjat bygga i Tallkrogen nu inte blir av? För det brukar vara svårt att få mark till.
Precis.
Så att, ja, det är lite kluvet vad som är liksom, vad som blir följden av det så att säga. För att de har ju inte bra förutsättningar som det är nu.
Nej, verkligen inte. Och vi såg ju förra veckan där man får bila till Fruängen var det va?
Ja. Vadå är det till den här Mälarhöjdens ishall där?
Ja, men typ. Och sen att för att det var inställt på Hovet och vad det var. Och det, bussen paja på vägen.
Ja, men det där vet jag ju att, det där pratade ju Fimpen om att redan på hans tid så fick de sätta sig inom buss. Det är väl därför han också på ett privat initiativ har liksom byggt den här träningsplanen ute i Haninge som han håller på med. Så och på viss sätt har man ju redan liksom förberett sig på att man flyttar in i Globen. Så det är lite ambivalent som du är inne på. Lite.
Men det också måste vara lite surrealistiskt för vissa av de här stjärnspelarna de har tagit hit i Charles Hedon och sådär. Så ska vi sätta oss i bilar i hockeyutrustning och köra ut till någon förort och träna där?
Du ska upp på Essingeleden, sen ska du ut till Fruängen och så får du gå i gruset med skridskorna.
Ja, det är faktiskt, just när man tänker också att det är på absolut högsta nivå vi har i det här landet. I huvudstaden. Liksom.
Ja.
Genant.
Man tänker sig att så här, AIK fotboll eller Djurgården fotboll skulle åka ut till liksom, hemma med mig, Linnea i Aspudden och träna. Det är ju sånt småbarnslagen gör. Liksom.
Ja, men där är vi.
Ja, och så, då förstår jag att man väljer Växjö hellre kanske om de har 6 träningsplaner. Liksom.
Men som sagt, jag i alla fall som motståndarsupporter i det här fallet då tycker jag ändå att Hovet som arena och som bortamatch är väldigt härlig. Det finns lite skäl i den där hallen.
Lite och lite.
Lite och lite.
Det är det som finns egentligen. Alltså, ja. Det är ju en stark historia. Det vill man väl värna om också, men det är väl svårt att växa så mycket som klubb där, tyvärr.
Exakt. Det är hur långt man orkar gå nostalgiskt. Liksom. Jag kan ju störa ihjäl mig på det när man liksom bara tänker att allt var så mycket bättre förr, fast det kanske inte var det. Men vi satt bland annat igår och pratade om så här, nu går jag jävligt off topic här, men satt och pratade om mållåtar igår. Att det finns en så här konservativ grej att så här, vi måste ha samma som vi hade på 90-talet. Allt vad vi ska ha det som det alltid har varit på något sätt. Men å andra sidan med Hovet, när jag säger att jag älskar Hovet, så tycker jag att nya renoveringen av Globen är fantastisk också.
Men alltså, det är många som är där som tycker att alltså, det har inte hänt så mycket.
Nej, alltså,
vad har
nej,
lagt pengarna på egentligen?
Ja, alltså så här, så fort du kommer ut, om du kommer ut i liksom korridorerna och så, så, är det så här, ni har inte byggt några toaletter här, det ser ut som Globengallerian gjorde 1990, så här, glas och olika tegelstensmaterial. Det är bara inne vid själva rinken man känner av det lite grann.
Ja.
Men man har ju inte upp, rustat upp resten, känns det som. Så, mm.
Nej, men jag diggar den skarpt ändå. Alltså, jag kan inte förstå hur det har gått åt 1 miljard kronor för att göra den renoveringen. Men...
Nej. För att bygga loger och ha lite blått ljus inne ja, i exakt. Arenan.
Och sen lite mörkare då. Men, mm. Och det är väl det kanske som... Många också har ju ifrågasatt just kring den ekonomiska biten där. Vi ska inte bara prata Djurgården, vi ska fortsätta prata Djurgården om lite stund, men jag ska bara säga till alla er som lyssnar att vi kommer att ha Hans Abrahamsson med oss senare i programmet idag och prata om förbundskaptens rollen, och då pratar vi inte fotboll utan hockey, för det har ju hänt grejer där med. Kom lite i skymundan ändå, får vi säga, den här veckan.
Ja, fotbollen tar väl i regel upp alltid lite större medieutrymme, och det var ju lite mera turbulent när fotbollsförbundet för första gången i sin historia sparkar en förbundskapten.
Det får man säga.
Det var ju lite mer odramatiskt i hockeyn. Kändes som att allting var ganska klubbat och klart. Alla visste typ att Sam Hallan skulle lämna förr eller senare, och att ersättare i princip redan var klart och sådär, och det blev en ersättare alla kände. Och, ja.
Ny gammal bekant.
Ja.
Exakt. Men vi, som sagt, vi ska ta lite större snack om det här. Vi ska även prata lite om Leksand, och så händer grejer i Luleå och i Timrå. Så att vi blir inte bara Djurgården. Men jag tänker på, vi hann inte avhandla i måndags så mycket kring matchen mellan Leksand och Djurgården i lördags då. Där Djurgården inledde ju ganska svagt, får vi säga. Det var till och med väldigt svagt.
Oh ja.
För att sen... få till en vändning. Det finns någon form av styrka i Djurgården mentalt som gör att man har tagit sig samman flera gånger under säsongsinledningen.
Det var väl lite samma sak Luleå borta när man inledde med att bli fullständigt överkörda första liksom 10 minuterna också. Men, alltså, Leksand dominerar första perioden och har 2-0. Och det är ju liksom ett rimligt utfall sett till den dominansen. Skulle de fortsätta likadant hela matchen hade det blivit 6-0 och en överkörning. Men period 2 och 3, precis som mot Luleå borta, så tycker jag Djurgården från den punkten är lite bättre. Så kanske de inte är så mycket bättre att de ska vinna med 3-0 i period 2 och 3. Men tillräckligt för att ändå vara det bättre laget majoriteten av matchen. Sen är ju Leksand mer dominant än sin period, såklart. Men... ja, det var lite oroande med Djurgården. De har ju inte haft visat på så väldigt få toppar. Man har aldrig gjort någon sådär dominant period själva. Liksom. Och sen har man haft några riktigt djupa dalar. Alltså blivit fullständigt överkörda vissa perioder under säsongen. Men aldrig dominerat likadant själva. Så att man pendlar mellan att vara väldigt dåliga eller liksom mediokra. Så man har ju fått ut lite mer poäng än man borde kanske.
Ja, Jocke, du var ju på plats den här beryktade 11-2-matchen. Den kommer ni aldrig bli av med, tror jag.
Nej.
Inte den här säsongen i alla fall. Men hur mycket tror du att den förlusten gav Djurgården någon form av avstamp i att okej, så här blir det när vi går ner oss? Hur ska vi hitta tillbaka? Alltså den mentala styrkan någonstans har växt ifrån 11-2-förlusten.
Det kan det väl göra. Det var väl lite av ett så här välkommen till den här ligan. För alltså, då såg ju faktiskt Frölunda ut som ett jävla NHL-lag man hade slängt ut på isen. Men sen, alltså man brukar garva lite åt att så här, det är, man växer ur dyn så att säga. Men det kan väl verkligen vara ett wake-up call att man fattar att så här, vi kan inte bara lita på att den här målvakten ska göra det här. För det kommer han inte göra mot den här sortens motstånd. Så absolut. Kan det väl vara ett sätt att förstå att man liksom måste ha lite grinta, så att säga. Ja, det är väl det jag tänker om det egentligen. Men den matchen du sa förra gången, så här, du tar upp den här, fast den liksom, det var ett tag sedan den spelades. Nu är det du som tar upp den. Det kommer ju bara stötas och blötas.
Exakt, och jag är den största, jag sa att Christer förra veckan, jag lovade att inte säga något om Robin Kovacs, men gjorde jag ändå. Toppspelarna, Robin, levererar. Fortsatt. Det är de kliver fram när det behövs, de här stora namnen.
Ja.
ish, tycker
ja,
du?
Alltså, jag tänker ändå på LaLeggia, så det är ju...
Ja, är han en förväntad toppspelare? Jag vet inte. Det, jag tror att han är väl den backen som har levt upp till förväntningarna, egentligen. Annars har det varit ganska svag på backsidan. Poli har inte levt upp. Jag tror folk förväntar sig mer av både Filip Holm och Gustav Lindström fortfarande.
Lindström, har han gjort ett mål nu eller var det senast?
Precis, han gjorde in en puck. Ja.
Så det är svårt att veta hur stor offensiv uppsida har han. Han har ju liksom haft en defensiv roll i NHL ett gäng år och han har ju aldrig liksom blommat ut i SHL innan han stagg dit heller. Så att hur stor offensiv uppsida har han? Jag vet inte. LaLeggia, han skriver bara göra poäng och det har han gjort. Så att ja. Så tycker jag väl, ja, både Charles Sedon och Joe Snively som är förväntade producera poäng har väl gjort det.
Mm. Och gör ju det även i den här matchen.
Ja.
Får man säga. Så att det
och
finns
Magnus Hellberg har ju varit jättebra. Ja. Alltså han är fortfarande en räddningsprocent som är under 90 för att han står i den här matchen mot Frölunda. Men han är ju, det är kanske 5 matcher som har stått och vägt som han har avgjort Djurgårdens fördel redan. Så att han är ju Djurgårdens MVP hittills.
Därav min nästa fråga som kommer här då. Är Djurgården på den platsen de ska vara, nämligen sexa i tabellen? Är det där ni tycker att de ska vara? Ni förväntar er att de ska vara?
Fan, det är väl lite bättre än det man förväntar sig. Alltså om det här skulle vara i slutändan, menar du då? Eller?
Ja,
alltså,
men precis. Om vi är det i den här häraden av tabellen?
Ja, jag tror det, det sa jag förra gången också, att jag tror att det blir liksom att man missar slutspel. Men ja, jag vet inte riktigt. Nej, ja, det är ju väldigt högt upp för vad det man har trott på. I alla fall. Vad tycker du då?
Alltså, budgetmässigt ska man väl ligga någonstans i mitten, tror jag. Och det är ju vad man gör. Så att då ska man väl också ja, ligga någonstans där man ligger nu egentligen. Men spelmässigt så tycker jag väl att man kanske, då till och med bland de 4 sämre lagen i ligan kanske. Så att man har överpresterat en del.
Men då tänker jag då att det kanske också är Det här kommer ju man ju växa in i, eller att Djurgården kommer växa in ännu mer i säsongen, ta på sig att kostymen kommer växa så att säga på laget och spelarna, eller tar det längre tid än så?
Ja, kanske, men vi har inte sett några resultat av det hittills i alla fall. Det är ingen så här positiv trend spelmässigt i alla fall. Och det lär ju inte bli bättre när lagens bästa forward sticker på JVM. Så att nej, de kommer ha, alltså, jag tror inte man som Djurgårdare ska förvänta sig att man kommer ligga kvar där man ligger, utan det kommer nog bli tufft i slutändan. Jag är ju fortfarande väldigt angelägen att de lagen som har hamnat i botten ska fortsätta torska och liksom skapa en bufferzon. Där är väl jag.
När har vi HV nästa gång?
Torsdag.
Ja, precis. Då är det viktigt, viktigt för att få Robins vilja igenom här.
Exakt, vi får upp omgången på våran.
Vilken omgång!
Ja, men jag har sagt det. Och den här ska vi prata om mer i slutet sen, tänkte jag. Men som sagt, det är ju HV som väntar då. Mm. Och det är ännu en... alltså, man vet ju inte riktigt vad man ska få av HV nu. Det är... det har ju brunnit i alla knutar.
Ja, säger man så.
Kan det liksom studsa tillbaks? Hur studsar de tillbaks?
Ja, men vad... man vet väl att man inte får ett bra lag av dem. Det, och så har det varit i många år. Såg att det var väl allmän Bibbic som var väldigt... det är sällan man ser en expert på liksom, TV4 gå ut och säga ordagrant att jag tycker de ska sparka tränaren. Mm. Annars brukar man alltid linda in det lite i några snälla ord om att de kanske borde överväga det hit och dit. Men jag är förvånad att de bara fortsätter mala i det hjulspåret som är Anton Blomqvist faktiskt.
Mm. Och det är ju intressant inför den här matchen också då, med det här öppna mötet som ska ha, där supportrar välkomnas in att prata med styrelse och andra företrädare innan matchen.
Mm.
Ge oss en kamera bara. På
ja, jag skulle vilja höra de här. De är väl beryktat. Alltså den här kostymhyllan nere i Småland där. Alltså den är ju välkänd för att vara de värsta supportarna i hela SHL. Och har varit i många år. Så ja, det skulle vara kul. Sen tänker jag på det här, när jag satt här senast så satt vi med han Dosan Allemannen, som jag har glömt om.
Ja, Erik.
Erik, ja. Och då sa han så här, ja men igår trodde jag ändå på det här, för jag lyssnade om det här. Att, han bara, ja men jag tror ändå på det här, eftersom att man hade fått in typ så här 16 nya spel eller 5. Han bara, och då måste det bli bra. Men så tänkte jag det, måste det bli bra då verkligen?
Nej, alltså i HVs fall så måste ju ingenting bli bra.
Uppenbarligen inte.
Det går liksom inte. Men
Det får vara en trupp med fingeravtryck från typ 3 olika sportchefer.
Verkligen.
De har Anton Donke som huvudtränare som alltså misslyckades i 2,5 år i AIK med att sätta ett eget spel. Hamnade på något sätt ändå i SHL.
Bedrift.
Jättesvaga i fjol. Får ändå förlängt. För att någon ville visa kontinuitet på något sätt. Och de ja, fortsätter då i samma bana som tidigare. Så att jag inte är dugg förvånad.
Jag känner lite så här. Det kommer ett landslagsuppehåll om 2 veckor ungefär. Där kommer väl något form av beslut att tas. Antingen kommer den här vi kör stenhårt på Anton och då kommer han få fortsätta säsongen ut, tror jag.
Mm-hmm.
Eller så får han gå där. Ja. Det är väl inte svårare än så egentligen.
Nej, men det kan nog ske senare också. Nej, men vad är ledigt då? Det är också frågan.
Precis.
Det är
precis.
Inte bara att skicka tränare, utan de måste ha ett bättre alternativ att ta in då.
Men vad tycker du? Där de har är ju att de har Niklas Ram på bänken. Det är väl den mest troliga. Och han har ju fått testa i den klubben tidigare också. Det gick inte jättebra.
Men vad tycker du man ska göra för att liksom stadga upp HV? Alltså om du hade fått gå in och leka manager.
Alltså den här sommaren borde de ju absolut ha försökt hitta en bättre head coach. Alltså Timrå tycker jag, Tommy Samuelsson, som är en av landets bästa. Det var jätteviktigt för dem att få in en så trygg pjäs. Han har ju varit i HV förut och fick orimligt sparken när de hade liksom stolpe ut en period. Men de underliggande spelade bra. Så att sen, vilken av tillgängliga tränare nu finns det som man skulle kunna ta in? Jag vet inte om jag tror på det här ramspåret att liksom ta in någon som redan finns där egentligen, utan nej, de tar ju knappast in Montén som de kickade.
Nej, men det är jättesvårt att säga ju. Det sker ju någon form av förändring i Luleå, men den är ju till efter säsongen och det blir svårt att norpa någon därifrån liksom under säsongen. Jag tänker på Henrik Strid kanske, men han har också andra ögon på sig för övrigt. Intressant det här med HV såklart. Jag tänker också, innan vi ska börja prata förbundskapten, så ska vi även hinna med det som hände igår då. Där Brynäs åkte till Belfast.
Mm-hmm.
Och förlorade med 2-1. Andra veckan i rad man förlorade i CHL.
Mm.
Förra veckan mot Storhamar på hemmaplan. Och igår då mot Belfast på bortaplan.
Har vi fått tag i de som faktiskt var där?
Vi ska vara transparenta här i Hockeymorgon onsdag och säga att vi jagar dem fortsatt i programmet. Vi får se om de dyker upp.
Vi har jagat Dosan Alle. Det senaste livstecknen var när de la upp sina matchtröjor att de skulle åka för typ 3 dagar sedan.
Exakt. Så har planet kommit fram? Det tror vi ändå.
Mm.
Men upplevelsen, ingen aning.
Nerskjutet flygplan.
Total depp på grund av det här. Mm. Men de körde ju ganska liksom vila lite spelare igår igen.
Mm.
Och testade det. Och det var sista lika, de redan klara för slutspel i CHL.
Lika många som mot Storhammar, eller?
Typ. Lite annorlunda konstellation. Vilka som fick vila och sådär.
Mm.
Men
det blir lite åtlöj av turneringen när
ja,
någon som är med inte vill skicka sina spelare.
Och vi pratade ju om det förra veckan, om det här med CHL. Ja. Och nu är det fortfarande den här grundserien då.
Mm.
Och nu är den slut och de var redan klara för slutspel.
Säger också en del om hur, ibland kan ju supportrar vara lite så här, skicka bara upp juniorer, den och den. Att spela halva juniorlaget, det är liksom, det gör att Brynäs torskar både mot Storhammar från Norge och Belfast.
Mm. Den har man dragit nu några säsonger i rad.
Ja, men den är J20. Ja, men den är ju väldigt vanlig. Man hörde ju bara när vi satt i 08 fotboll här om veckan och Jalle sa att här, ja, men man skulle ha slängt in juniorerna här mot Värnamo så hade de gjort det bättre. Det är ju den eviga go-to. Eller om Djurgården spelar dåligt i hockey så säger man så här, skicka upp det SM-guldlaget 19-åringar istället. Det är en väldigt enkel lösning.
Mm.
Men jag kommenterade ju hockey igår i hockey-tvåan där Segertorp mötte Haninge. Då pratade jag med en man i Segertorps förening vars son spelar då i Skottland. Och i den här liksom, vad ska man säga, ligan, det är väl någon UK-liga av något slag, så är väl Belfast då tydligen ett av de lagen som inte är brunk, utan som faktiskt spelar med press och spelar lite mer liksom. Han drog upp ett varningens finger för det innan, att det här kommer nog Belfast att vinna, och det gjorde de också. Så man skulle ha varit med honom på det tipset.
Ja, För det blev 2-1 då till de här irländarna då. Men som du sa, mycket, det är mycket kanadensare och annat i det, som bär det laget då.
Ja, det har ju,
det har inte gått jättebra för dem i CHL. De har verkligen inte gjort några stora resultat. Men här får man slå Brynäs då. Mm. Vill du flika in det, så du som Robin?
Så är det irländare?
Nordirländare menar jag såklart. Det ska vara rätt.
Mm. Det kommer arga mejl.
Ja, det gör det. Får du gärna.
Du vet att det ingår dödsfara i att hålla på och snacka om de här.
Snacka in irländarna i brittiska imperiet. Åh, jävlar alltså. Mm.
Det är bara att lägga sig platt och be om ursäkt så att det inte blir något. Kommer några läskiga brev med utskurna tidnings...
De var mer aktuella typ när jag var liten.
Många homegrown spelare har Belfast också. Det är ju också relevant i sammanhanget.
Alltså, en snabb check. Och här står det då när man är inne på så här Elite Prospects och på...
Det finns ingen kvot där, va?
Så står det, då är det ju bara en Union Jack.
Mm.
Så man får inte... Då får man söka sig längre in. Men det är mycket, mycket kanadensare. Marcus Eriksson spelar ju där. Mm. Veteranen.
Mm.
Så han fick ju en lite speciell match igår då. I och med att han fick möta ett svenskt lag. Men kul för dem. Det är så dystrare för Brynäs.
Vi borde åka på så här hockeyresa till Belfast.
Det är det vi ska göra. Ja, det är det som är bra med CHL. Så vi behöver leva CHL-livet för att uppskatta det.
Mm. Vi kanske ska åka till Skottland och kolla på de här Five där min kompis spelade. Det hade varit jävligt kul.
Löser du biljetter så...
Det tror jag vi kan göra. Vi får med dynamiten.
Robin bara på.
Jag tror biljetter genom minsta problemet.
Ja, precis. Det är inte så här Champions League-finalen.
Nej, jag tänkte...
Bobba, om du känner någon.
Ja.
Löser du Ryanair-biljetter så...
Det var nog dom.
Ja, det var det jag tänkte på. Dobb.
Ja, exakt. Så där får vi jobba på. Men för Brynäs del så är det ju fortsatt frågetecken. Och det här hjälper ju, oavsett om man skickar ett B-lag, så hjälper ju inte det här själva rubrikskapandet som finns nu.
Narrativet. Henrik Rydström skulle ha snackat om.
Exakt, att det hjälper inte deras sak att förlora mot två, inom citat, brödgäng samtidigt som det går tungt i SHL.
Nej. När de här gubbarna ska komma hem igen och injicera gott blod i resten av truppen.
Precis.
Nej, men det har väl varit ett större slag än de tänkte att förlora sina tre bästa backar. Det är väl bra för Brynäs, det är bra för dem att det inte har blivit någon snack om att det är någon Niklas Bäckström-problem. Det hade det blivit om han hette Zlatan Ibrahimovic. Så att, nu är det inget lag längre.
Nej.
Det handlar allt om stjärnan. Det snacket får du inte om Bäckis.
Väldigt nedtonad
men stjärna. Jag tycker ändå att det börjar komma det här snacket om Bäckis.
Alltså,
det har diskuterats det här i att många spelare i laget åker och titta lite på och vänta på vad han ska göra snarare än att man liksom försöker skapa någonting själv.
Mm.
Det är så lätt att säga när det går dåligt också. Men...
Mm. Ja, det är en teori som slängs ofta när man har en bra spelare. Framförallt så har de ju haft problem med försvarsspelet sen. Tappade sina tre bästa backar och valde att anställa Delia och Damian Klara.
Ja.
Vi såg ju den matchen mot Frölunda för några veckor sedan här när man liksom var spelmässigt dominanta och sen när man hamnade i boxplay så var det, då bara ringde det varenda jävla gång.
Ja.
Då torskar man ju också.
Ja, men och målvaktsproblemet, jag känner lite så här, vi har diskuterat det också här på redaktionen. När Källgren kommer tillbaks runt jul där någon gång, vet inte jag om det är en så stor uppgradering, för det var rätt mycket gnäll på Källgren förra året. Det var ju
han var jättesvag förra året.
Han var jättesvag och man satsade på Ludvig Persson. Så att det måste ju in någon ny är ju känslan. Men frågan är samma som med HV.
Men vem är ledig då?
Vem är ledig? Vem tar man?
Har du någon Charlie du tänker?
Jag har ingen.
Ska man ner och gräva i de lägre divisionerna?
Mantas kopplas väl ihop med alla.
Exakt.
Som söker jobb.
För att han är den som är ledig då.
Ja,
ja men... Nej, alltså, jag tror inte på Klara. Jag tror, och Kjellgren var ju svag i Fjolsta, men det är ändå lite ohållbart dåligt. Det borde bli bättre, tycker jag. Och Delia har ju liksom varit bra borta i Nordamerika, så att han borde ju ändå kunna höja sig lite.
Mm.
Alltså så här dåligt borde han inte kunna vara.
Det känns som att det är kanske press, och det blir inte lättare av att när han gör en del dåliga matcher i rad så ökar pressen utifrån. Han får frågor om det, Brynäs får frågor om det, att det blir en ond spiral.
Ja, och dåligt försvarsspel i övrigt, ja, så kanske man lyfter målvakten bara.
Så. Exakt, så, som han behöver ta sig ur. Så att det finns ett jobb för Brynäs att göra helt klart om det ska vända. Mm. I övrigt då i CHL så blev det seger för Luleå och Frölunda. Luleå vann efter förlängning igår.
Kul mot, för dem.
Ja, men verkligen. Stort grattis säger vi mot Bolzano. Och Frölunda vann mot Bern med 4-3. En lite tight match.
Låter rent spontant utan att veta som att Bern är en svårare match än Bolzano. Är det så? Jag bara drar något i röven här. Men det...
Du skulle säga... Att det är. Nu blir det killgissning här igen. Och arga mejl kanske.
Ja, killgissning från mig och killgissning från dig som svar.
Men... Precis.
Ja, så svenska lagen är väl regel bättre än de italienska?
Det var lite den känslan jag fick bara. Ja.
Men Bolzano ändå så här, för mig i huvudet, ett lag som man hör väldigt ofta om.
Det är många klassiska spelare som har varit där genom åren, tror jag. Jag fram att Kenta Nilsson var...
Jag höll på att säga det. Ja, det känns som att Kenta Nilsson, han var lite överallt, Kenta Nilsson.
Ja, det är också före min tid.
Var inte Kenta Nilsson också nere i Spanien och höll på att lira något år och gjorde något så här 5000 mål under en säsong?
Jo, han var runt på sådana äventyr i slutet.
Ja, det om Bolzano.
Låt oss prata bara om Kenta Nilsson.
Ja, för nu, vi ska kliva vidare i programmet och byta fokus till landslaget då. För det kom ju nyheten häromdagen att Sam Hallam kliver av efter säsongen som kommer, eller som är igång nu då. Och att Rickard Grönborg återvänder som förbundskapten.
Sam Hallam skulle ut i klubblagshockeyn
precis,
igen.
Och kommer väl att vara i Servett framöver.
Bra namn.
Jättebra namn. Där han, som han kommit över då, det annonserades också häromdagen. Mm. Rickard Grönborg kommer in som ersättare. Spontan känsla bara, Robin, kring det här.
Bra med ett erfaret förbundskapet namn som vet vad jobbet innebär. Ja, så att jag tror att det är den miljön som passar Grönborg bäst. Det blev jag aldrig någon NHL-coach av honom. Så att, nej, jag tror att det är ett bra beslut.
Att Hallam avgår, eller att han kliver av, att inte fullfölja kontraktet, känns det logiskt?
Ja, men det är också så här, det följer ju lite ett så här förbundskapten-narrativ som man har sett lite i fotbollen. Att så här, nu vill man ha det här, man tycker att så här, det har inte liksom trycks på tillräckligt från bänken. Nu kommer in den här gubben som gör så här mot olika... Alltså så här, det finns ju någon slags... Behöver en ny tändning kanske efter USA-debaclet och så vidare. Nej, för mig känns det bra, som en bra bekant som kommer tillbaka.
Ja. Och den som har kanske bäst koll av alla på det här.
En icke-killgissare.
Det är Sveriges enda journalist, höll jag på att säga. För Hans Abrahamsson, det råder förbundskaptens feber i det här landet. Och den absolut största nyheten på temat då är ju såklart den här vi pratar om. Andra sporter hamnar ju lätt i skymundan här för att Sam Hallam kliver av och... så kommer Rickard Grönborg in. Vad är din reaktion på att Sam Hallam lämnar?
Jag har väl uttryckt positivt till att det blir en förändring. Jag tycker väl inte Sam Hallam har fått till det under sina, det blir snart 4 år nu som förbundskapten, och jag är också positiv till valet av ersättare. Jag brukar inte vara speciellt positiv, så att de tror väl att jag köpt dem förbundet nu kanske, för att jag säger så här. Nej, men det var mitt första alternativ var Grönborg faktiskt.
Härligt med optimism tycker vi i alla fall. Och jag tänker vi ska återkomma till just Grönborg, men hur ser du på att man från förbundshåll och Hallamhåll går ut med det här redan nu?
Nej, men det tycker jag väl är lika bra. Man vill ju undvika spekulationer över OS och sådär. Om det nu fanns så spekulationer, vi gick väl ut redan förra säsongen att Hallam var klar för Genève efter att det här kontraktet gick ut då. Och sen är man ju i Schweiz, så är man ju väldigt tidig med att meddela övergångar. Det kan vara en spelare som är klar för en annan klubb som man går ut med i augusti. Och Genève är väl lite... Jag har pinkit på det nu i och med att man sparkar sin tränare och man behöver kanske presentera ett namn, att det liksom att det kommer in i alla fall till nästa säsong, så kommer det ett namn. Så att det är nog flera saker som påverkar att publiceringen kom redan nu.
Känner du att det liksom påverkar ingångsvärdena på något sätt till liksom OS och VM för Sam Hallams del, att det här kommer nu, att man kan bygga någon form av känsla?
Nej, jag vet inte. Alltså, jag tror väl inte. Det är klart att det är väl skönt att få bort de spekulationerna. Däremot är det ju definitivt nu att han inte blir kvar. Och det är klart, skulle det bli ett nytt magplask i OS så känns det väl väldigt nära till hans att han kliver av redan då, skulle jag vilja säga, efter den turneringen. Nu när det är officiellt också att han ändå inte ska vara kvar. Men det blir lite spekulationer om det. Vi får väl hoppas att det går bra i OS och att Halland får ett bra avslut då på sin förbundskaptens karriär.
Och det här tycker jag bollar in er i panelen också lite grann. Men Abris, hur tror du att vi kommer att se tillbaks på hans tid som förbundskapten? Nu vet vi inte hur det har gått i OS och VM.
Men, nej, det hänger väl på det då.
Exakt, det hänger lite på det kanske. Men hur ser du på det just nu, hans tid som förbundskapten? Hur har den varit?
Nej, men den har väl inte varit speciellt lyckad. Det har blivit ett par brons på VM och sådär. Vi har inte Ryssland med heller i de här turneringarna som har spelats nu de senaste åren. Så att det gör ju att en stort sett given medaljkandidat inte är med och konkurrera längre. Så att det är väl ett bästa fallet 2+ betyg så här långt på hans karriär som förbundskapten. Jag tycker också att det visar på den här svårigheten att gå från klubblagstränare direkt in i landslagsverksamhet som man aldrig varit i tidigare. För det är ju ett extremt speciellt jobb att ha där du liksom bedöms egentligen efter en turnering då som VM som det har varit. Nu kommer ju även OS World Cup in, men där du dessutom inte rår själv över vilka spelare du har tillgång till, utan du får liksom hoppas att rätt spelare åker ur Stanley Cup och att de spelarna också är sugen på att spela VM. Så att det är ju... Det är ju ett jättesvårt jobb, plus att du då inte har den här dagliga kontakten med spelarna som du är van vid som klubblagstränare.
Hur betygsätter ni som alla om så här långt?
Det är på sin höjd godkänt. Jag har väl hört, alltså, ända sedan han gick in i det här jobbet egentligen, att han har varit lite så där, alltså, snudd på uttråkad med att jobbet inte är det här dagliga. Det är lite så här förminskande mot förbundskaptenens jobbet, men det krävs nästan någon som är okej med att vara lite så här semi-pensionerad. Liksom, att du inte ska jobba liksom 100 timmars veckor med ett lag på det sättet. Och det tror jag att han vill tillbaka till. Det här har inte passat honom riktigt. Han är lite för mitt i karriären fortfarande. Medan Grönborg... alltså, om man tittar på hela Grönborgs karriär så är han kanske liksom, det är den här... Det är det här han var som bäst liksom, i den här miljön. För som svar på din fråga, Charlie, så har det väl inte... men så, knappt varit godkänt för allt. Och som Abris är inne på, när ryssarna inte är med heller så ökar ju kraven på vad för medalj kanske du ska lyckas ta på så här många år. Egentligen bara två... länder du konkurrerar med i USA och Kanada. Ja, visst är det Finland, men någon guldmedalj ska man ju ta på 4 år om ryssarna inte är med.
Ja, och vi har också Abris tappat en del på världsrankingen också. Vi rankade 7:a nu, om jag inte minns helt galet, bland hockeynationer där ute. Jag får bara också en bild av VM i våras, att det blev en sån enorm kritikstorm efteråt mot Sam Hallam och hela liksom förbundet i hur man har arbetat. Hur mycket tror du att just det misslyckandet på hemmaplan har påverkat hans beslut?
Jag tror inte att det har påverkat på något sätt egentligen. Jag tror att han var ganska färdig med det här. Lite som ni var inne på också där, att han är mitt i karriären, att ha den här typen av jobb. Jag tror inte det passade honom sådär jättebra heller. Jag tror inte han riktigt insåg innan heller vad förbundskaptensjobbet innebär med de här långa perioderna utan matcher eller kunna träffa spelare liksom i den dagliga miljön och sådär. Så att jag tror inte att det påverkar någonting egentligen, hans beslut. Utan jag tror att båda parter var väldigt, väldigt nöjd med att gå vidare efter det här.
Känns inte så som Hallam också som en man går ut i krig för? Alltså en sån som verkligen är nära sina spelare och som man verkligen, de vill anknyta till, just att det här jobbet då inte kan passa honom riktigt. Alltså han känns väldigt närvarande som person och som coach.
Jo, men verkligen på det sättet. Jag upplevde också, som jag känner kring, att det var en ganska stor hype när han tillträdde ju. Att det var många som var så här, det här är våran...
Pojken med guldbyxorna.
Exakt, det här är liksom framtiden för svensk hockey med det han hade gjort i Växjö och sådär då. Men ponera nu, Abris, att han tar en OS-medalj här, kanske till och med valör guld. Kommer vi att minnas tillbaka honom som en av de största då?
Inte en av de största, men han kommer ju definitivt att höja sitt värde rejält. Ett OS-guld med de bästa spelarna med, den är ju svår att slå. Liksom. Så det är ju, då kommer han ju definitivt att gå från 2+ till 4+ i alla fall, skulle jag vilja säga, om vi ska använda Sportbladet betyg. Så det kommer ju att förändra honom, förändra hans värde, men inte göra honom till en av de största, det skulle jag inte vilja säga.
Som sagt, vi får hoppas på det då. Men vi ska återkomma till, eller vi ska gå tillbaka till ersättaren Rickard Grönborg. Du skrev i din krönika där direkt när det blev klart, eller när det började läcka ut då, att det är han som ska ta över. Du är väldigt positiv till Rickard Grönborg. Vill du utveckla lite varför?
Ja, men jag var väl inne lite grann på tre speciella skäl i den tyckan som jag skrev. Och det första är väl liksom, han har ju med eftertryck visat att han kan leverera, att han kan leverera resultat. Han var förbundskapten i 3 år och vann 2 VM-guld, och där och då så var väl kanske lite bortskämd av att det var under 2013 och sådär, så att det var väl inte, men med tanke på de här 7 senaste åren så framstår ju det som helt magiskt starkt facit att leverera det. Jag tyckte Rickard lyckades ju med det, att han dels fick NHL-spelarna att komma och dels fick dem att komma ihop som ett lag och leverera resultat. Garpenlöv fick väl inte spelarna att komma. Hallam har ju fått spelarna att komma till stor del, men inte fått dem att leverera resultat. Så att han var väl den perfekta mixen där. Nummer 2 var väl att jag tycker inte att det finns så många heta kandidater. Jag är på att debattera om det finns andra namn som folk tycker är mycket bättre än Rickard Grönborg. Jag hittar inte så många. Man pratar om Thomas Berglund, och jag tror inte på det här med klubblagstränare som ska gå direkt till landslagsmiljön. Lite på grund av det vi har pratat om med Hallam här. Jeremy Colleton kanske borta där och sådär. Men förbundet var ganska tydlig med att man vill ha en svensk som ansvarig då för Tre Kronor, eller förbundskapten om vi kallar honom för det. Och då faller ju det bort lite grann där också. Jag är inte helt såld heller på det här med att hyra in en NHL-coach som ska ha huvudansvaret under en OS eller World Cup. Jag tror man ska ha lite respekt för traditioner och sådär också, med vilket land vi är och vilken kultur och traditioner vi har. Och där tror jag det passar bättre. Däremot kan man ju naturligtvis ta in kompetenta assisterande coacher under en sån turnering. Men att Rickard Grönborg ska ha huvudansvaret tycker jag är ganska solklart, och det tror jag också passar den svenska själen bäst. Sen är det nummer 3, det är väl just det här att vi är helt beroende av att NHL-spelarna kommer och att NHL-spelarna levererar. Och där tycker jag Rickard har ju ett genuint intresse för NHL. Han är verkligen intresserad av liksom ligan, av spelarnas vardag, av allt det här. Och det tror jag också betyder mycket. Jag vet och jag hör att spelarna har fått frågan också vem de tycker kan vara lämplig som förbundskapten. Och där har många haft positiva ord att säga om Rickard Grönborg från hans förra sektion. Så att NHL-spelarna har definitivt också varit med och påverkat beslutet.
Är du förvånad att Rickard Grönborg inte blev NHL-tränaren som en del trodde att han skulle bli ett tag?
Både och, skulle jag säga. För det är ju en ganska speciell värld där borta. Jag ska inte säga att jag är expert på det där, men det är ju väldigt svårt för europeiska coacher att komma in där. Man kanske måste ta en lite annan väg än att bli head coach på en gång. Jag kan väl tänka mig att han säkert hade kanske något erbjudande att bli assisterande coach och sånt där, men kanske inte. Efter de där 2 gulden tyckte att han kanske var värd lite mer. Men det är ju svårt som utlänning. Det är bara att kolla på SHL också. Det är inte så att klubbarna här anställer massa utländska tränare i parti om en ut heller. Utan det är ganska mycket traditioner. Så att jag tror att han har behövt kanske gått en lite längre väg än att komma direkt från Tre Kronor till att bli NHL-coach. Eller direkt från Zürich och bli NHL-coach.
Ja, då måste man vara Abbott i sådana fall om man vill in.
Ja, men exakt.
Men det känns också som...
De har ju också gått liksom. De är ju i Charlotte i AHL där och sådär. Så
men jag tänker när man kom in i Sverige liksom. Den långa skolan. Men det är... Ja. Nej, Rickard Grönborg ska bli intressant. Har vi ingen dansk namn vi kan kasta?
Ja, exakt. Det är på tapeten också. Det finns en dansk ledig nu i alla fall ifall vi skulle vilja ha. Men jag tänker lite på upplägget kring... hur man har byggt runt Hallam nu. Han har haft en väldigt stor stab runt omkring sig. Mm. Tror att vi kommer få se något liknande? Kommer de här personerna bli kvar i sina roller eller kommer man bygga en ny organisation runt Rickard Grönborg?
Nej, man måste bygga en ny organisation. Det här gamla är ju så förlegat, kan jag känna, med två assisterande förbundskaptener med, som man betalar lön på 12 månader om året plus en förbundskapten. Det är ju enorma pengar som man pumpar ut på att ha tre coacher här på hemmaplan. Det stora fokuset ska ju vara borta i NHL. Att man har, jag tror att man kommer att ha en scoutingverksamhet där borta, så att man kommer att ha två eller tre personer, kanske Alexander Sten, Josef Bomedien och någon till som kommer att tillsammans med Rickard och hålla jättekoll på NHL-spelarna verkligen. Har dem under lupp. Jag tycker att till de här Eurohockey-tour-turneringarna det krävs ingen jättescouting av 52 SHL-omgångar liksom, ute på arenorna för att plocka ihop de lagen, utan det tycker jag att man kan, det kan man prioritera ner. Jag tror också att, jag hoppas att man kommer att använda lite scouter eller spejar ute på arenorna som och ta hjälp också när man ska plocka ut de här Eurohockey-tour-turneringarna. Man kan ju prata med SHL-tränare och sådär också. Jag tycker inte att man behöver lägga någon, för som det är idag så lägger de, känns det som 80-90% av scouting-tiden har ju varit liksom i SHL ungefär. Det är oftast där man ser dem på läktaren och sådär. Jag tycker att där måste man tänka om. Gärna Grönborg som huvudansvarig nu och sen att man har kanske två scouter i Sverige, eller Europa då, två scouter i NHL som hjälper honom.
Han har skrivit ett långt kontrakt nu också, Grönborg, fram till 2030. Hur ser du på det, Robin, att man väljer att skriva väldigt långt med en förbundskapten?
Det är väl lite traditionen då. Vi har ju sällan förbundskaptener en kort tid. Om vi tittar tillbaka på de som har suttit tidigare så alltså med fast i hand så känner nästan alla att alla satt 1-2 år för länge. Liksom. Om vi går tillbaka till Bengt-Åke Gustafsson eller Per Mårts eller whatever, att vi skulle gått vidare lite längre. Ja, alltså det är inget problem med att det är inte så att vi kommer floppa första VM:et och så vill jag byta förbundskapten, utan då tar vi bara nya tag med, för att det är inte så att det badar alternativ av folk heller. När sammanhanget kom in så var det ju så här, ingen trodde ju typ att de hetaste tränarna skulle vilja ha jobbet riktigt, för att man vill inte lämna klubbmiljön. Så att om Rickard verkligen vill ha det här jobbet och visar sig bra i det, så varför inte?
Ja, men verkligen så. Och Abris, vad tror du då? Kommer det bli någon stor skillnad på i resultatraden? Det hoppas vi såklart, och det är svårt att säga, det långt kvar. Men vad ska vi ha för krav?
Nej, men med tanke på som jag var inne på att Ryssland är borta så det duger ju liksom inte att samla bronsmedaljer i som bäst i turneringar, utan det är klart att vi måste ju upp och spela finaler och även vinna. Sen kan man ju inte göra det varje turnering, men det är klart att någon gång bör ju liksom ticka in något guld också, och inte minst en finalplats där man är med och verkligen har chansen att vinna. Nu har det ju varit två kollapser, fullständiga kollapser i semifinalen här i VM, och det är väl kanske mest oroväckande kan jag tycka, med både Tjeckien och USA, där man i princip satt och skämdes på läktaren över hur det såg ut i så pass viktiga matcher.
Jajamän. Vi konstaterar kort och gott att det ska bli väldigt spännande att följa Grönborgs återkomst.
Jävlar vad kul det ska bli med OS också. Då ska vi sitta varje dag.
Det längtar vi till. Där kommer du vara på plats, va, Abris? Hoppas vi på.
Ja, det är planen. Precis. Så att det ska bli intressant att se. Man har ju blivit lite sådär, jag vet inte, man har inte så jättehöga förväntningar längre. När man, jag var ute mellan 2012 och 2017 där, eller 2018, då var det guld liksom hela tiden på IVM och VM och allting. Sen de senaste åren här känns det som att det bara var besvikelser. Så att man åker väl inte dit med superhöga förväntningar faktiskt, men de får gärna överraska mig.
Där tycker jag man ska bygga ut staben runt Abris och skicka in dig, exakt. Charlie till exempel.
Ja, precis.
Du får vara med där och titta.
Ja, du får göra som Sam Hallam och rekrytera lite ögon och vad heter det? Kroppar runt det då, så att vi kan bygga det.
Men någon sorts förväntelse än OS-gulden då.
Ja,
Sverige har väl kanske, alltså om vi kollar toppspelarna i NHL, så har väl Sverige något av den svagaste generationen på ganska länge. Om vi jämför med våra konkurrenter faktiskt.
optimism.
Jag såg att Bjurman och Ekeliv hade rankat största stjärnorna i NHL där i NHL-bibeln. Och man fick leta länge tills det kom en svensk faktiskt. Så att,
ja,
William Nylander alltså, på 23 plats. Liksom, det är det vi håller.
Med all respekt på att liksom, ja, de som skulle vara toppcentrar, typ Elias Pettersson och Mika Zibanejad, så är det ju inte... Det är inte Forsberg eller Sudden i sin prime, och det är inte Henke Zetterberg eller Niklas Bäckström i sin prime, eller då var dessutom Henrik Sedin typ tredje fjol. Alltså det som alla hade potential att vinna har trofén ungefär. Så att det, man är bra bredd, men den här absoluta spetsen, där är ju till och med Finland gått om. Liksom.
Ja.
Fy.
Nu tappar vi den här optimismen som vi ledde med.
Men kul ska det bli med OS.
Ja, ja. Vi går för guld och siktar på att få bli bortskämda igen. Som vi var mellan 2012 och 2018. Tack så mycket, Abris, för att du flikade in hos oss idag här och får det så gött.
Tack för att jag fick vara med.
Tack.
Allt gott. Landslaget, OS.
Ja, vad undrar du?
Jag får lite så här puls. Att när man börjar prata om det, att man ser fram emot det ännu mer.
Vad läskigt att det har blivit så frusigt i bilden här. Ja, vi sitter och kollar på.
Han övervakar oss här, ja, efter samtalet. Men vi släpper landslaget, vi släpper förbundskaptenens rollen. Vi var inne på det lite, eller jag touchade vid det lite i inledningen där på att Luleå gör väldigt stora förändringar. Där Bulan ju aviserat tidigare att han ska kliva av.
Nu här gör man lite som landslaget då, att i framtiden så kommer det att hända saker i den här organisationen.
Det kommer bli ett nytt Luleå. För även Henrik Strid då kliver av sin assisterande post. Och det här har ju skapat, vad jag har läst i alla fall i reaktionsvägen, en liten oro för vad som ska hända med Luleå. Det känns också lite spännande. Man är så van med det här. Vad kommer hända?
Ja, och även de liksom... åren tidigare, Jonas Rönnqvist-åren, det var de som inspirerade Bulan till att bli den kursen han var. Så att mellanår som är lätt att glömma bort där med Joakim Fagervall och det är klart, men alltså, ska Luleå stå för en viss typ av hockey? Det är ju sällan folk går ut i strid för att vi ska stå för en defensiv hockey. Så brukar det ju inte vara.
New Jersey Devils.
Ja, när det ska provas något annat så brukar folk då vara ganska positiva ändå.
Men blir supportarna bortskämda här med de här åren, tänker du, eller? Alltså, man blir historielösa rätt fort.
Nej, samtidigt, de har vunnit ett guld också. Så att,
och det guldet är ju såklart inte oviktigt. För min känsla blir här att när de här ändå förgrundsfigurerna lämnar, att det finns någon form av mission accomplished-känsla över alltihop. Att nu har vi gjort det som vi har strävat mot i alla dessa år. Nu drar vi.
Så står de i juli nästa år och knackar på dem. Får vi komma in?
Som Omark menar du?
Ja, precis. Robin säger, är han 12 år eller det här Bulan?
Ja, herregud. Ja. Ibland så sticker ju våra typ bästa coacher mot Schweiz och sådär. Så de kickade i oktober. Så ja, de är tillgängliga igen. Men... ja, det blir intressant att se vilken väg de väljer. Vad tänker du för namn spontant?
Alltså, och det är
Anton Blomqvist.
Och så jag ska bara flicka in det. Det är ju kul också nu om liksom marknaden är rätt stagnerad med vem ska komma var. Så är det ju, man virvlar ju upp så att säga lite undervattensströmmar här. För att det ska hända saker på tränarvärlden. Man öppnar ytor på andra ställen.
Min spontana känsla var ju att Strid skulle bli den som skulle ta över efter Bulan. Så att jag tror att det är ett ganska... eller, ja.
Men du börjar snacka Timrå också.
Man har väl andra namn. Ja, vi kommer till det. Men alltså, det är klart att man har andra namn. Men det känns som att pappret blir lite blankare ändå med vem man tar in.
Att han ska vara påläggskalven då.
Jag har jättesvårt
gammal kalv.
Jag har jättesvårt att se någon annan än Bulan i det där båset. Eller en Jonas Rönnqvist eller en Fagervall. Eller, för det har varit samma modell på något sätt så länge.
Jag tror att man ska nog inte titta på de här liksom sparkade SHL-coacherna som står och väntar på nästa jobb, alltså Montén-figurer.
Det blir inte Thomas Montén, det spikar vi här.
Nej, men vilka andra skulle kunna vara av dem som finns i den kategorin? Jag vet inte, men jag tycker att man ska titta på Hockeyallsvenskan. Alltså där... de två mest spännande coacherna där tycker jag är Dennis Hall i Karlskoga och Viktor Turula i Kalmar. Sen kanske jobbet är lite för stort att hoppa på direkt. Då kan man gå på ett mer tryggt alternativ, tror jag, i Kalin som är i Modo. Att om de inte går upp, eller om han bara suger på att byta miljö. Alltså, det är en kille som är väldigt förknippad med Modo, men han vill väl vidare sin tränarkarriär någon gång. Så är det ett alternativ. Jag tycker också att Bogren i Löven har visat att han var inte bara i en bra miljö i Södertälje, utan han, det är han som lite är drivkraften i att det går bra. Så att liksom, den shortlisten på fyra namn är mycket mer intressant, tycker jag, än shortlisten man kan knoppa ihop bland sparkade SHL-coacher som går och väntar på jobb.
Jag håller faktiskt helt med, och jag kommer ihåg du, Robin, i ett väldigt gammalt hockeymorgonavsnitt när vi satt och pratade om vart Djurgården skulle ta vägen tränarmässigt. Mm. Och vi bollade upp gamla namn, jag tror det var jag och Kviborg som satt och drog de här gamla gubbarna, men du var väldigt tydlig att vi ska ha Robert Kimby. Det är den sortens tränarvärvning från Hockeyallsvenskan vi ska ha. Mm. Och kanske är det som börjar bli moderna. Jag tycker Hermansson har ju redan kommit in i Skellefteå på ett väldigt bra sätt.
Ja.
Från Hockeyallsvenskan, att det behöver inte vara att man ska känna någon form av oro. Nej, men de är från Hockeyallsvenskan, då är de inte intressanta. För att det finns många duktiga hockeytränare även där.
Och det här är väl det man alltid önskat. Alltså, det ska inte vara de här gamla gubbnamnen, ja, som bara simmar runt i den här liksom algfyllda dammen. Utan att man faktiskt fyller på med folk underifrån och som är på väg uppåt.
Ja, jag fattar att man liksom, man ska inte vara... Även om du har ett jobb där du misslyckas, så lär du dig förmodligen någonting att bli bättre på nästa. Jag tror liksom... Anton Blomqvist ska ju inte vara körd i sin tränarkarriär efter det här. Han är ju liksom född 90. Han kan lära sig mycket.
Men... Lika gammal som dig.
Ja. Och... Men... Det kan ju inte locka att ta de här tränarna som har varit i fyra olika SHL-klubbar och inte riktigt lyckas i någon. Alltså... Vad vill man uppnå då? Eller vad tror man ska hända då?
Och så finns det ett namn som har lyckats en liga under. Då känns det som ett rätt enkelt alternativ om man själv får välja. Men det är väl tryggheten då och det etablerade namnet som går först.
Alltså jag förstår att Timrå inte vågar chansa på något helt oprövat med det kaoset som var i föreningen i somras.
Jokinen-kaos.
Då var det ju liksom dundergivet och jättebra att ta in en Tommy Samuelsson som har varit en av de här SHL-coacherna som kontinuerligt har varit bra också. Så att ja, jag... Det var någon av de namnen jag ska titta på.
Ja, vårt budskap blir helt enkelt: välj något fräscht.
Mm. Ge oss Luleå, något nytt.
HF.
Ge oss en Kimby.
Ja, eller att om man vågar ta kanske en Thomas Kollar från Malmö som har liksom jobbat med små medel där och slagit kommit högre upp i tabellen än vad man haft budget för i flera år.
Jag hör dig, Robin. Jag hör dig.
Hockeyns Kim Hellberg.
Ja, men jag tycker det är ett jättebra namn också. Absolut. Annars så är det ju rubriker i Dalarna så det räcker och blir över.
Mm.
Det går inget bra för Leksand. De förlorar matcher.
Mm.
De släpper sina spelare till rivalklubbar, lånar ut. Det här blev en väldig debatt förra veckan då. Mm. Hellre död än röd stod det.
Man fick ju en flashback till det här för några år sedan då när de lånade ut, Mora lånade ut sin lagkapten.
Precis, Daniel Ljunggren fick spela två matcher. Lagkapten i Mora spelade, fick hoppa upp och spela med Leksand.
Jävla power move också av liksom Leksand och visa att man, här är vi storebror. Att så här, vi plockar in honom här för att ställa
och lite kontor. Här, vi skickar de som inte levererar, de får ni ta. Vad tycker vi om det här med att rivalklubbar samarbetar på något sätt eller jobbar tillsammans?
Jag tror att det är osmart av Tjome som sportchef att ha gått den här vägen några gånger. Alltså, det gynnar liksom inte Leksand så mycket att det är värt att de hamnar på minus samtidigt. Det finns gott om andra hockeyallsvenska klubbar du kan låna ut spelare till. Där, alltså, visst, du kan ju, avståndet till Mora geografiskt är väl smidigt låna ut till så. Men jag...
Sverige är ju inte USA i storlek heller. Liksom. Nej. Alltså, det är bara, det är ju...
Det var om det är unga spelare som hellre vill liksom fortfarande bo kvar i Leksand eller dylikt, men ändå spela match någonstans. Så. Men det är liksom inte... Jag tycker det är osmart av Tjome att...
Men att göra det igen...
Ja, för att varje gång han gör de här grejerna nu så liksom kritiken mot honom
blir liksom så pass stor. Alltså det är inte bra smart politiskt att göra det. Även om han kanske tycker att det är tramsigt att bry sig om det. Alltså hockeymässigt.
Jo, men sen är han väl också liksom inte från Leksand. Alltså det känns som att man...
Han är redan det emot sig
också. Ja, och då alienerar man sig själv ännu mer. Det är ju väldigt lätt att säga den här jävla stockholman kommer hit och urholkar vår liksom lagant och det värsta vi vet, nämligen de röda jävlarna. Liksom.
Ja, men jag tycker att det är ett sätt att helt nonchalera
en det blir toppstyre på ett sätt som sticker ögonen på folk. Men
respektera rivaliteten som finns. Det är sånt här som... kan nu, inte så jävla dramatiskt kanske, men att det dödar något.
Men det här är en man som har både spelat AIK och Djurgården, så han kanske liksom
jo, skit. Jo, och det är vanligare inom hockeyn kanske än vad det är i andra.
Jo, men just som Robin säger också, så här, det behövs ju inte. Alltså så här, det finns ju andra lag att låna ut till. Du behöver inte ta den här dussinspelaren och stoppa honom. Nej, jättemärkligt faktiskt, men ja.
Vi behöver väl egentligen inte säga mer om just den grejen. Men
sen... Det är ingen som har en hot take på det. Alla tycker samma.
Ja, och sen så kommer vi till nästa. Och här tror jag vi också kommer vara ganska eniga då. Men igår kom det ett meddelande från Leksand om att så här, nu ska vi stänga våra träningar för utomstående. Förutom på onsdagar förut.
Ja, och det var något jävligt. Det var det här, återigen det här idiotiska argumentet med att så här, folk får väl inte komma in på er arbetsplats.
Ja, jag kan läsa vad Tjome sa. Han sa så här: generellt från min sida är det med respekt för vår arbetsplats att inte vem som helst ska kunna springa runt här. Får vem som helst komma in på er arbetsplats, sa han då till en reporter på Falu-Kuriren.
Vilken jävla idioti. Det är ju inte folk som kommer att betala biljetter och äter popcorn inne på Falu-Kuriren och som lever och dör för Falu-Kuriren. Och sen springer ju inte folk omkring hur som helst. Det låter ju som att folk är inne och liksom så här skjuter fotbollar på hockeymålen under träning.
Kör allmänhetens åkning.
Och då får ju, ja men då kan han ju, om de en gång i veckan får komma och titta. Jaha, får de göra det på eran tidning då? Nej, det är klart de inte får. Alltså det är ju så jävla idiotisk argumentation. Så nej, jag tror att jag blir...
Men det absolut pajaste är ju när Johan Hedberg då säger: jag vet faktiskt inte riktigt varför vi har tagit det beslutet. Jag vet inte vad som ligger bakom det. Jag är fullt upptagen med det som händer på isen. Det är inget att dölja vad jag vet i alla fall. För mig spelar det ingen roll. Då finns det ju inte en samsyn i klubben.
Nej, precis. Han undergräver sportchefens beslut liksom.
Mm. Jag vet inte vad, alltså... Vi vet att vem har pushat för det. Är det liksom Tjomes beslut eller försvarar han bara det utåt liksom, ja, för att någon annan har velat ha det så. Och också så här, opolitiskt, alltså det är osmart politiskt när man redan har kritik mot sig att stänga och man kan inte jämföra sig med att andra arbetsplatser, men folk har inget intresse av att stå och titta på andra arbetsplatser. Det är inte en verksamhet det går att jämföra med.
Nej, men det är...
Oh, nu går Charlie på toa igen. Oj, 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 nu kommer Otto in. Han har varit och ätit lunch.
Du pratade om det förut ju. Tänk om vi skulle haft åskådare här på Dobb när vi spelar in.
Ja, ibland kommer det gubbar och tittar in här. Då ligger Robin Berglund och sover inne på Dobb. Det är ju bara det som händer här liksom.
Men, alltså, det jag tänker på är väl... vad fan ska jag säga?
Här undrar man ju också vilken kultur man vill bygga om man är Tjomme. Liksom. Alltså så här, det finns ju också en kultur av att det här ska vara Leksand, det ska vara det här laget alla älskar. Och så ville han bygga liksom ett amerikanskt Silicon Valley-företag av det.
Ja, men det går ju också lite i linje med hur de har agerat tidigare med de här årsmötena, medlemsmötena som har livesänds tidigare för media. Har inte media bjudits in. Ja,
men det är väl osmart att ta det här steget med att man ska börja behandla media som fiende. Mm. För att Leksand behöver medien för att det ska finnas intresse kring klubben. Alltså media är ju bara ett verktyg för att det ska nå supportrarna. Alltså att ska de stänga in allting i egna kanaler och sånt där, det är alltid... Det känns som att alla klubbar går igenom den perioden då och då. När de säger, nu ska vi bli mer professionella och stänga. Mm. Och
så... Otillgängliga betyder det.
Nej, men sen, och det... klubbar pratar alltid framförallt om transparens. Mm. Och att vi ska vara så transparenta. Vi ska för våra medlemmar och supportrar minsann visa här att vi är en transparent.
Och jag går ofta in på, liksom, jag älskar lokaltidningar. Jag gillar framförallt att kolla dem i Dalarna när det har hänt någonting. Och folk är ju liksom väldigt... det är väldigt kunnig hockeypublik, och det är också väldigt många som är väldigt, kanske okritiska, men det är väldigt kärlek för Leksand. Och att då jobba i den symbiosen med medierna är nog jävligt smart. Att det känns som att det här är vårt lag, det här är folkets lag, speciellt på en plats där det finns några få lokala tidningar som faktiskt hårdbevakar det här laget. Alltså det är som Robin säger, det är döpt det här avsnittet till det så här, politiskt osmart eller något liknande.
Ja. Ja, för det
självmål tjomme.
Klart vad det är. Hörrni, vi ska, jag tänker att vi lämnar det. Vi är som sagt ganska överens om att de får skärpa till sig.
Det är också det enda laget, liksom, ja, all respekt om Mora, men det är ju liksom, det finns inget så här jättestort fotbollslag, och nej, det är ju liksom lokalbefolkningens lag. Så skär inte bort det laget.
Nej. Ja. Jag kommer ihåg när Janne Karlsson var head coach för HV71 inför en premiär mot Djurgården. Och så är det så här sista intervjun innan nedsläpp. Så får han en fråga av Simon, tror jag det då. Att så, ah, vad har ni tränat på veckan? Och då svarade han så här typ, ja, det kan jag svara på när ni bara sponsrar oss. Typ. Och så här, ja, det här är väl TV-avtalet är väl största...
Ja, det är största inkomst. Den är smart faktiskt.
Ja, vad fan tror du? Alltså, det är ju liksom media i förlängningen som betalar deras löner. Det måste de ju haja.
Och människorna då som konsumerar de medierna, ja, precis.
Och, ja. Och för många är det ju, alltså, gå och kolla på träningar. Det är ju, det är många supportrar som gör. För att liksom, man lever med sin klubb på något sätt. Så skärp er. Vi avslutar med lite torsdagsomgång istället.
Vilken omgång, ja, säger jag igen. Titta omgången.
Vilken omgång vi har framför oss. Vi har klassikermöte Brynäs-Leksand till exempel. Där båda lagen hackar lite grann. En oerhört intressant match på förhand, tycker jag.
Osa ångest. Lite samma sak om Färjestad-Luleå. Båda förväntar sig vara topplag. Ligger utanför topp 6.
Enkel bortamatch för Djurgården.
Du har lovat det, du har sagt det, men vi kommer vara dåliga.
Ja, men dunderviktig match för HV såklart. Alltså, de måste där plocka poäng.
Och jag tror så här, de skulle behöva vinna med 5-0.
Och viktigt för oss då, om vi följer Robins idé här sen innan, om att vi faktiskt vinner och håller de där lagen långt ner i botten, cementerar HV i bottenträsket.
Sen Skånederbyt.
Ja, jag tänkte bara, vill ni tippa något? Vad ni tror? Nej, vi tippar inget.
Nej, men Malmö-Rögle är ju faktiskt jävligt kul. Alltså HV-Djurgården, jag vill nästan hellre titta på Malmö-Rögle.
Och det är nästan utsålt, har jag noterat. Det är över 12 000 sålda eller något sådär. Det är väl vad den där arenan tar ungefär. Så att det kommer bli ett jäkla drag. Det är alltid mycket Rögle.
Nu får du wrap up här, Robin har redan klätt på sig.
Ja, han har klätt på sig, han är redo att gå. Örebro, Linköping, vi ska ta...
Ja, den tyckte du var den hetaste matchen. Den är, det är helt obegripligt.
Hetast.
Ja, men minst het hela omgången, va?
Ja, det får man ändå säga, va?
Tim och Skellefteå är väl, alltså... Oh, det är ett toppmöte just nu, men toppmötena är ganska tråkiga ibland på säsongen.
Ja. Vi slåss om det där längst ner i listan. Örebro, Linköping, Timrå, Skellefteå, om vilken som är.
Vilken kommer du kolla på? Du kommer ju kolla på Linköping.
Jag kommer kolla på Linköping, men jag kommer...
Vilken zappar du över till? Ja.
Ja, men jag kommer ha en skärm på Brynäs-Leksand också. Tänkte jag. Och sen sneglar jag lite på Malmö-Rögle.
Nästa vecka kanske du ska plocka in dosen Halle.
Ja,
med tanke på Brynäs.
Vi
koncentrerar om de lever.
Vi fick aldrig någon korrespondens därifrån. Var
inte några liksom irländska terrorister har gjort livet kort för dem.
För att de kallade Belfast ligga i Irland istället för Nordirland, till exempel. Precis. Kan ju ha hänt. Vi får fråga dem nästa vecka helt enkelt. Men där har vi det. Tack så mycket för att ni var här igen.
Tack så mycket själv. Det är svårt att sitta, när man sitter med Robin, oraklet. Det är som att sitta bredvid, vad heter han, Björn Hellberg i tennis.
Vi lämnar bara över till Robin Fredriksson.
Ja, det är bara att liksom försöka åka med.
Så får han ta det. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi är tillbaka på fredag med Hockeymorgon igen. Då är vi live med fredagspanelen. Ha en fortsatt trevlig dag, så hörs vi då. Tack och hej.
Tack och hej.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.